På jakt efter framtidens kyrka, så heter den här podden som idag gästas av ingen mer men heller ingen mindre än Josef Tingbratt.
Hej!
Hej! Varmt välkommen hit.
Ja, men tack ska jag säga, tänkte jag säga.
Ja, men det är väl rimligt, det kan du få säga.
Ja.
Hur är läget då?
Jo, men det är bra.
Det är bra. Haft en lång dag fram hit.
Arbetsdag, så att det är, ja.
Ja. Men då är du redo nu att lite grann landa och få göra det tillsammans med den här poddens lyssnare.
Precis.
De är inte här just nu, men de finns.
Precis.
Det hoppas vi. Du, jag skulle vilja prata med dig om det som den här podden kretsar kring, nämligen kyrkan, församlingen. Mm. Och längtan framåt. Mm. Det behöver inte innebära att man egentligen underkänner allting som finns nu. Men det kan också innebära att det finns förändringspotential, förbättringspotential i det. Så det är lite grann villkoren här. Och jag vill egentligen bara slänga ut den öppna frågan till dig. Vad drömmer du om när det gäller framtidens kyrka? Vad är vi på väg till om du får bestämma?
Oj, nej, men man önskar ju ett land, ett Sverige, där kyrkan får för det första vara en naturlig del av samhället som det har varit, men även får vara en naturlig samlingspunkt för människor, oavsett om man har ett medlemskap i kyrkan eller en tro på Gud, att man får komma hit, man får höra berättelserna om Jesus och berättelserna om den kristna tron och förhoppningsvis ta till sig något av det. Det kanske inte påverkar där och då, men det kanske kan göra skillnad vid ett annat tillfälle i livet att ha fått med sig den kristna tron på något sätt.
Ja, precis. Vad skulle du säga, är vi långt ifrån det då?
Det beror nog lite på var man befinner sig i landet. Vi sitter i Vårgårda nu, som är ganska, vad ska jag säga, inbäddat i Ekumeniakyrkan. Ganska stor andel av kommunens invånare är medlem i Ekumeniakyrkan, vilket är en förmån. Det finns ett stort engagemang. Men alla är ju inte medlemmar. Alla ser inte på kyrkan med en positiva ögon. Det kanske vi aldrig kommer landa i. Och det är ju också en del av att inte vara en del av världen. Mm. Utan våga profilera oss lite i vissa frågor. Men jag tror absolut att kyrkan kan spela en viktigare roll i många människors liv.
Just det. Du, vi måste ju också nu stanna upp innan vi går vidare här lite. Och säga någonting om vem du är för att hjälpa lyssnarna här. Så om du presenterar dig själv så kort men så bra som möjligt. Vad
så
säger
kort
du då?
Och bra som möjligt. Ja, i det privata livet så jobbar jag med IT och webbutveckling som projektledare. På fritiden så blir det mycket musik. Sjungit sedan barnsben i kyrkan, uppväxt i kyrkan. Har varit med i rockband som heter Kite i nästan 15 år kan vi säga. Och sen har jag släppt eget material sedan dess. Så att, ja, mycket musik blir det. Egenkomponerat för det mesta, men är med i musiklivet i både den här församlingen, Vårgårda Ekumeniakyrka, och spelar ute på många ställen runt om i Sverige.
Just det. Så då möter du, du möter ju den lokala kyrkan här då, men du möter ju också kyrkan på andra platser.
Oh ja, och man ser ju skillnaden i förutsättningar både när det kommer till medlemmar och engagemang och musikliv till exempel då, som är en del som jag ju jobbar mycket med.
Ja. Finns det utifrån det perspektivet något man kan säga kring förbättringspotential eller någon slags ta tempen på hur kyrkan idag mår i någon slags bred bemärkelse?
Gällande musikbiten?
Ja, genom det du ser.
Ja, men det skulle jag säga. Jag är uppväxt i en av landsortsförsamlingarna utanför Vårgårda. Och fick tidigt testa att vara med i gudstjänstlivet med musik. Jag tror att jag var, utöver barnkör då, som många gjorde på den tiden, det är inte lika stort längre, men så var jag kanske 13-14 när jag var med och sjöng med mina jämnåriga kompisar i gudstjänsten.
Mm.
Och det lät nog både bra och dåligt, och det var nog blandad kvalitet på musiken, men vi fick vara med och vara en del av gudstjänsten.
Ja.
Från ganska tidig ålder, och fick liksom pröva oss fram. Och den delen kan jag se att den här tidiga introduktionen i att få vara en del av församlingens musikliv, ser jag att den minskar.
Mm.
I min bild i alla fall.
Vad beror det på då?
Jättebra fråga. Jag tror och vågar påstå att en del är att vi många gånger gör radiosändningar och YouTube-sändningar som gör att folk liksom drar sig lite för det. Men också att vi tyvärr kanske ställer högre krav än vad vi borde göra.
Mm.
I musikbiten. Att ibland får det, någon gång måste man få testa sina vingar och komma ut. Och det kanske inte blev exakt rätt låtval i alla lägen. Eller det kanske sjöngs för mycket på engelska fast den församlingen ville att det skulle sjungas på svenska och så vidare. Eller för lite lovsång eller för mycket lovsång. Ja, det är allt det här som kyrkorna brottas med. Men att våga låta den yngre generationen få ta ansvaret.
Just det.
Det tror jag är det som jag ser saknas lite.
Ja. Att det blivit lite för kanske på ett sätt professionellt också då, om man tänker att man måste vara färdig liksom.
Precis.
Ja. Ja, det där hör man ju, det där är ju en grundberättelse. Ett tag var ju hela, alltså, om man säger gräddan av svenskt musikerliv, det var ju verkligen från frikyrkan. Alltså inte minst bröderna Lindvall uppifrån Sollentuna där.
Precis, ja, det finns ju många exempel på detta.
Per Lindvall som satt och, det var väl den enda trummisen i Sollentuna Pingst tror jag, och satt och spelade till allt när han var 10 år gammal liksom, i det. Och då blev han skolning.
Ja.
Och han blev allmänt betraktad som världens bästa trummis typ.
Precis, och det är ju viktigt här att skilja. Alltså, kyrkan är och har varit många gånger en musikskola.
Mm.
Samtidigt som man måste skilja på att det är ju inte en, det är inte en plattform primärt för uppträdanden.
Nej.
Så att man samtidigt också inte... Det handlar om att hjälpa folk att musicera, låta dem få utvecklas i sina gåvor.
Mm.
Och sen finns det en balans till att inte skapa stjärnor på automatik. Sen är det ju otroligt glädjande om man kan använda sin gåva på den nivån som många av musiker har fått göra.
Ja.
Sen finns det ju en liten sorglig följdeffekt av detta är att många av de här personerna också har lämnat kyrkan bakom sig.
Ja.
Och där kan man ju göra en fundering kring vad hände där?
Ja, precis.
Hur lyckades vi inte behålla många av dessa?
Nej, precis. Det finns ju många olika bottnar och så vidare i det hela. Men det där gäller väl också i... För det är klart att det primära syftet för kyrkan är inte att vara en plantskola för nya musiker i Sverige och så vidare. Men i allting det där att ge, det är väl där det kommer ner till också, att ge liksom möjlighet för människor att växa, att blomma, testa sina gåvor, att faktiskt få göra det innan de är färdigutvecklade och så precis. Vidare. Och det gäller inte bara musiken.
Nej, det är precis. Det gäller ju alltså mötesledning, det kan gälla predikan, det kan gälla alltså olika delar i en gudstjänst eller för den delen ledarskap i församlingen inom ungdomsarbete och annat.
Ja,
så att, absolut.
Om vi funderar på det då inför framtidens kyrka, ser vi en professionellare kyrka eller ser vi ett i större mått lekmannakyrka?
Oj. Pass skulle jag vilja säga. Jag tror det är jättesvårt att säga.
Ja. Vad skulle du önska?
Jag skulle önska mer lekmannakyrka. Men jag tror att sett till hur samhället ser ut i stort och folks fritidsengagemang, så landar det mycket i att ja, men vi kan väl anställa någon som löser det här behovet. Att man, det går mer åt det hållet, och det är ju ganska långt ifrån den här folkrörelsekyrkan som Ekumeniakyrkan har varit från början.
Just det, det var och en på något sätt. Vi kommer med det vi har att bidra med, och så mixar vi ihop det.
Precis.
Ja.
Så att jag tror att man ibland, lite beroende på förutsättningar i kyrkorna och de olika församlingarna, men att ibland så köper man sig fri från arbete genom att se till att anställa en till.
Just det.
Ja. Det är ju självklart olika situationer i olika församlingar, vad man har, hur många medlemmar man har och vilket ekonomiskt läge man har.
Ja. Men det är klart att en församling som inte har riktigt de resurserna, du måste ju ha lite grann för att kunna anställa någon som jobbar med musiken till exempel, om vi tar det, just den aspekten i det. Men så det är många som har, som hur som helst kommer behöva lekmännen även fortsättningsvis.
Precis. Ja. Precis.
Och det är en god utveckling om det är så. Egentligen.
Ja, men jag tycker det. Och någonstans att använda de gåvorna man har till församlingens förfogande.
Ja. Och någonstans är väl den här mixen väldigt god. När man har någon som faktiskt kanske tar ledartröja i det där. Som utvecklar, som vakar, som binder ihop olika saker. Som vakar över saker över tid. Att det inte bara blir svenska, att det inte bara blir engelska. Eller bara för de äldre eller de yngre och så vidare. Precis. Men då också kompletterar med de här som faktiskt har helt andra jobb. Ja, och inte har en krona för att musicera och så vidare.
Precis.
Ja.
Och det är ju fortfarande så att tittar man i kyrkorna även idag, så finns det ju ett otroligt bra musikliv och otroligt många musiker som mycket väl skulle kunna vara professionella musiker som gör det som hobby.
Ja.
Det är ju ofta en väldigt, väldigt hög klass. Men det handlar ju om att det är ju jättebra, men det får ju inte bli bara de som musicerar, för då får vi ju ingen tillväxt på det.
Nej, just det. Om man inte tillåts att faktiskt testa innan man är så duktig.
Det är väl lite samma sak på predikantsidan, att de duktigaste predikanterna var väl också barn i början.
Ja.
Har säkert inte alltid hållit perfekta predikningar utifrån alla teologiska aspekter och så vidare. Men det ingår ju någonstans i liksom lärandet.
Ja, ja. Men vad är dina stora liksom drömmar, eller vad om du liksom riktigt blundar och tänker framåt, vad präglar oss framåt, eller vad saknar vi nu som du skulle vilja se?
Ska jag utgå ifrån liksom Ekumeniakyrkan då, eller den kontexten jag befinner mig i, eller tänker du kyrkan i helhet?
Du får gärna tänka kyrkan i helhet eller i stort sådär, men det är klart att det alltid finns ett lokalt uttryck som kommer färga det lite grann liksom i det.
Mm.
Men du får tänka, en del som lyssnar här är med just den församling du är med i.
Ja.
Men de flesta är säkert med i en annan församling och med lite andra förutsättningar. Kanske bättre förutsättningar på ett sätt, mer folk. Eller betydligt färre.
Mm.
Så lite det här i stort är jag mest intresserad av.
Ja, men jag tror ju alltså de personliga relationerna är ju det som gör att kyrkan växer. Vi kan ha hur många stora gudstjänster, konserter, vad vi än liksom tycker att ja, men det här vill vi satsa på. Nu ska vi ha en stor mötesserie eller möteshelg. Men om vi inte frågar våran granne, vill du komma med på det här? Eller frågar våran kollega eller den som vi träffar i mataffären om, ska du följa med på en konsert i våran kyrka helgen? Vill du komma och titta på den?
Mm.
Förutsättningslöst. Eller bjuda med på Alfa, som jag vet att du har varit engagerad i här innan.
Ja.
Är också ett typexempel på att liksom, ja, men öga mot öga med människor, bjuda in.
Ja.
För det är, dels så finns det en psykologisk aspekt, det är mycket svårare att säga nej än en annons som flyger förbi på Facebook eller något annat när någon du känner kommer fram och pratar med dig om det. Och det blir mycket lättare att komma till en sån samling när du vet att här kommer jag bli uppmött av den personen som har bjudit in mig.
Ja.
Det är det absolut. Alltså att vara lärjungar i våran dagliga vardag med de vi möter.
Och det skulle du säga att kyrkans folk är generellt bra på detta? Eller har vi en utmaning
här? En del
av
oss. Ja. Talar jag för mig själv så är jag inte alltid bra på det. Det är en utmaning i att liksom våga ta steget att bjuda med eller ta med. Jag får ju ofta en naturlig följd i och med att jag musicerar, så kan det vara sådär, men vill du komma? Jag har konsert där. Ja, är det kyrkan? Aha. Då blir det liksom, aha, vad är det? Är det kristet? Ja, det är det. Sen är det liksom öppet för alla att komma.
Ja.
Så att, men ja, jag tror absolut att det är där vi behöver göra våran största insats. Ja. Var för sig.
Så egentligen, så skulle någonting liksom ändras, det första du skulle tänka på inför en liksom förbättrad kyrka framöver, så skulle det vara just den aspekten, att närmare i vardagen på något sätt.
Ja, och det är ju också en fråga om att känna en stolthet över sin kyrka och sin församling, att kom hit, det här kommer bli jättebra. Jag vill att du kommer hit och får se eller vara med i den här gemenskapen och i den här samlingen. Och kan det leda till, som jag sa i början här, till att någon får en tro på Gud där och då? Absolut. Eller kanske i ett senare skede i livet när det här mötet, konserten, predikan som man har hört helt plötsligt faller på plats.
Mm.
När någonting annat händer i livet så är det ju... Ja.
Ja,
det som jag brukar säga om ungdomsarbetet. Jag är inte så engagerad nu. Jag har varit ledare i både scout och tonår i mina yngre år. Man kan sitta på en ungdomssamling eller på en scoutsamling och känna att de hör ingenting, de lyssnar ingenting. Jag bara försöker få dem att liksom sitta still för en liten stund. Samtidigt som man kan, när man träffar de här personerna några år senare, få veta att nej, men det som ni berättade då, eller det ni gjorde då, det gjorde skillnad.
Ja.
Och det måste man då ibland både trösta sig med när man allting känns som jobbigast. Men också ha det i tanken att nej, här och nu gör det kanske inte någon skillnad. Men det planteras ett frö någonstans som kan få gro vid ett senare tillfälle.
Ja, precis. Men det där är ju då en bit. Det spelar ju ingen roll egentligen vad man gör som kyrka. Om vi nu pratar i perspektivet av att nå nya människor. Vilket ju är svårt att komma ifrån egentligen om du tittar i Bibeln och så vidare. Ja. Som en viktig del för kyrkan. En liksom grundläggande del. Men så det spelar inte så stor roll vad du gör som kyrka om du ändå bara blir intern på något sätt i det. Men sen kommer om vi nu får det på plats då. Att vi blir bättre på att faktiskt liksom leva närmare människor. Få en mer naturlig vardaglig gemenskap som gör att du faktiskt kan bjuda in till kyrkan. Eller för den delen ta med ifrån kyrkan till gemenskapen i liksom kollegiet eller grannskapet eller vad det kan vara. Så kommer nästa fråga sen. Vad är det för kyrka vi formar då? Om det där är liksom, vi blir bättre på att vara kyrka utanför kyrkan. Och så. Men vad är det för... ser du ett förändrat gudstjänstliv framför dig? Finns det någonting att liksom faktiskt...
Alltså gudstjänsterna kommer ju förändras beroende på vilka som är på gudstjänsten. Det är ofrånkomligt.
Mm.
Och jag tror att det är viktigt med en mix av gudstjänster som är utåtriktade, som är lättbegripliga för gemene man som kommer hit. Men att det inte behöver utesluta att kunna få djupare bibelundervisning, kunna ha bönesamlingar, liksom andlig vägledning när det gäller de här större frågorna i livet och kring tron.
Just det. Så det finns en... Det behöver vara en mix där i det.
Ja, men det tror jag.
Ja. Och där har man hamnat, pratar man väl om lite om man tittar över tid så. Att vi hade mer, att kyrkan hade mer av den bredden förut. Och att idag är folk väldigt upptagna. Saker samlas ihop med kring ett gudstjänsttillfälle. Förr var det vanligare med liksom en större samling även på lördagen eller på söndag kväll. Mm. Nu centreras det mesta kring söndag förmiddag. Vet inte, precis, om ni har så här också.
Jo, men det är så. Och, ja, absolut.
Ja.
Det är ju ett fåtal gånger det är saker på en lördagkväll till exempel.
Ja.
Här.
Ja. Så när får man i så fall, om man nu behöver någonting förändras i liksom fokus och planering och så vidare, om vi faktiskt ska röra oss mot en kyrka i framtiden som har tid för både och plats för både liksom den här gudstjänsten som det är lättare att komma till och förstå, som inte liksom är utmanande i perspektivet att den inte är riktigt, alltså i alla fall inte djup på det sättet att den kräver förkunskap, och den är inte så lång eller vad det nu kan vara. Att det är den ena biten, och det andra perspektivet du pratar om, den mer liksom fördjupande biten, liksom, det här bibelstudiebiten. Vi kanske behöver förstärka på två fronter då.
Ja, men precis. Och där finns det ju, precis som du sa här, det finns ju ett jätteproblem i att vi har alla möjliga teknikprodukter och så vidare för att få mer fritid, och vi fyller fritiden med,
ja,
allt annat.
Ja.
Så vi har mindre och mindre tid för kyrkan, och det är ju ett problem med våran församling här. Anordnar ju träffar på torsdagar lite oregelbundet, men kring fördjupade samtal och bibelstudium. Det är ju inte så många som går på dem som går på gudstjänsterna. Och det är ju för att det funkar inte i allas schema alla gånger. Och det är ju en utmaning vi har i samhället i stort, att kyrkan blir inte en livsstil utan en, eller församlingsmedlemskapet blir inte en livsstil utan det blir en aktivitet man gör på söndag förmiddag.
Ja, just det. Ja.
Och det hänger ju ihop med en, skulle jag ju säga, även en minskad bibelläsning, minskad böneliv. Alltså att det blir en kostym man tar på sig på söndagen.
Just det. Tror du att framtidens kyrka skulle kunna innebära, vi pratar om liksom teknik, det här att med fritiden och att vi fyller den, där fyller vi mycket med våra telefoner, våra skärmar. Mm. Vi lyssnar på podcast och kollar YouTube och allt vad det kan vara. Ser du en kyrka som förstärker och som på något sätt hänger på det och säger, men den här undervisningen, den här grundläggande, om vi har den i kyrkan så kommer vi få liksom 18 personer som kommer. Om våran pastor istället spelar in detta och gör så kanske 100 av våra medlemmar faktiskt kommer lyssna, fast vid olika tillfällen. Är det en väg framåt?
Det kan det vara. Sen är det ju alltid att nå igenom bruset av allt annat.
Ja.
Det är ju ofta lite av en andlig kamp att bestämma sig för att nej, men nu ska jag läsa Bibeln, eller nu ska jag be, eller nu ska jag ta in något annat. Att det, om vi skulle säga att det skulle vara i formatet av en podcast till exempel, eller en YouTube-sändning, så är det ju lättare att tugga en humorgrej än att få ett bibelstudium serverat till sig. Mm. Så det handlar ju om en viljeinriktning för mig som troende, att välja att nej, nu behöver jag mata mig med det här istället.
Så även om det egentligen skulle bli mer lättillgängligt och mer flexibelt, så menar du att det är inte säkert att det innebär att de som inte kunde komma till kyrkan faktiskt lyssnar ändå?
Nej. Tyvärr. Ja. Nu, jag inser att jag låter väldigt pessimistisk när jag säger det här.
Men man skulle också kunna säga att ja, men det hoppas jag verkligen att vi inte går i den riktningen, för då går något förlorat i att vi möts också.
Ja.
För det är inte en enskild liksom sak att vara kristen egentligen.
Nej, men så är det.
Enbart.
Och det är ju lite samma sak om jag liksom går till, jag besöker ändå ganska många olika kyrkor och församlingar, och jag medverkar i gudstjänster, och Det är ju ett symptom när man på kyrkkaffet efteråt väldigt sällan pratar om vad som hände och vad som blev sagt i gudstjänsten. Utan det pratas om allt annat. Och då kan man ju fundera på om är det en social samvaro det här, eller är det en samvaro där vi har med gudstjänsten som ett eftersits efter gudstjänsten.
Ja, just det.
Ibland tänker jag att man kanske skulle ha en, nu inser man att det är rent praktiskt, men att skulle man ha efter predikan ha ett, nu tar vi en kort mingel och pratar om det som har sagts i predikan. Mm. Vad skulle hända då?
Mm.
Att man forceras någonstans att diskutera och liksom prata om det. Sen är ju vi svenskar kanske generellt väldigt obekväma med att prata om det med någon som sitter som man inte riktigt känner. Men jag tror att det skulle vara ett nyttigt sätt att bearbeta och prata kring frågor som lyfts i en predikan till exempel.
Ja. Att predikan liksom inte är klar för att predikanten har sagt amen. Ja.
Precis.
Och sen är det väl kanske en utmaning kan jag tänka när jag funderar spontant på det. Är att en del då skulle det vara att nu går ni ut och pratar om det var så här obekväm kring att de måste ha något som läggs på. Men kanske man skulle kunna ha till exempel, du kan ju antingen avsluta som ett test i så fall med att lägga upp de här ett par frågor på skärmen i kyrkan och antingen får folk ta med sig dem. Mm. Eller så finns de faktiskt på några skärmar ute vid, där man fikar också. Så du kan i alla fall prata om det där.
Precis.
Och få hjälp med att ta tag i lite grann liksom i några grunder. För vad betyder det här för mitt liv till exempel? Mm. Alltså det är väl den allmänna frågan. Eller så har man alltid det.
Ja men precis.
Det är ju enkelt
det, då. Det, så är det. En ständigt fråga som ligger vid fikaborden.
Ja, lappar. Precis. Vad får det här för betydelse för mitt liv liksom i det? Det är ju en bra grundläggande egentligen för vad, vad det borde ju alltid gå att relatera till. Annars skulle man ju ha, det är kanske en liten kritik gentemot predikanten om han har pratat om sånt som inte angår någons liv.
Nej,
det är inte
det vore tråkigt.
Men tror du, man måste nästan när man har en musiker på plats så här fråga om det här med generationsutmaningen. Kommer vi bli av med den? Eller kommer alla börja gilla samma musikstil och så vidare någon gång framöver?
Nu låter jag pessimistisk igen, men jag menar det egentligen positivt. Nej, jag tror inte vi kommer bli av med den. Det kommer alltid finnas en, eller så här, jag hoppas att det alltid i församlingen kommer finnas många generationer.
Mm.
För det är den absoluta styrkan med den församlingen, att vi har en generellt en kyrka som innehåller folk som är från 0 till 100 år i ett och samma sammanhang. Det finns mig vetligen ingen annan föreningsverksamhet där det här förekommer. Och att vi ändå kan, alltså jämför med vilken annan föreningsakt, om vi bara tar det i ett rent sekulärt perspektiv, någon annan föreningsaktivitet överhuvudtaget som kan samla åldersgrupperna 0 till 100 i en samling som ändå har någon form av tilltal till alla dessa.
Mm.
Det finns inget annat.
Nej.
Men det innebär också att vi måste hela tiden förhålla oss till att det kommer vara olika nivå på predikningar. Det kommer vara olika nivå och stil på musiken.
Ja.
Jag är ju sån personligen att jag tycker att i gudstjänsten att lovsången fyller ju ett jätteviktigt syfte när det kommer till förbönstund, när det kommer till att sätta fokuset inför en predikan till exempel, att någonstans lovsjunga och be om en sjungen bön kring att arbeta med mig Gud. Men jag vill ju för min del, och det här är min personliga preferens, jag vill ju i gudstjänsten också gärna, det får gärna vara med en psalm för att de fyller ett så stort syfte när det kommer till undervisning och text som är många gånger på en helt annan djupare nivå än många moderna lovsånger. Det har blivit otroligt skillnad de senaste åren ändå, men fortfarande så finns det de här sångerna som är skrivna för 3, 4, 500 år sedan, de kan fortfarande tala till oss. Det är lika häftigt som att Bibeln som är 2000 år gammal också kan tala till oss.
Mm.
Och tala till oss idag. Och på samma sätt som, ja men, jag kan sitta på gudstjänst och känna, jag är inte i mitt andliga liv just nu att jag kan lovsjunga. Jag kanske behöver en sång som sjungs för mig.
Mm.
Som talar till mig i den situationen jag befinner mig i just nu. Som kan vara sorg, frustration, tvivel, helt enkelt tappad tro fullständigt. Mm. Kan det komma en sång som kan beröra den personen?
Mm.
Så fyller det också ett syfte. För den personen, eller jag som det kan vara i vissa fall, är inte i läge att lovsjunga.
Mm.
Sen handlar ju lovsången om att, ibland tror jag också att det handlar om att tvinga sig själv, det är fel ordval, men att bestämma sig för att nej, okej, nu vill jag lovsjunga.
Mm.
Jag gör det även om jag inte känner i mitt inre att jag är där, så kan det förlösa någonting i mig.
Mm. Precis, men enda helt enkelt vägen, om man skulle inte ha den här spänningen, ja, då måste man ta bort generationer så att det bara blir en
generation. Ja, det vore väldigt, väldigt tråkigt.
Ja.
Och jag tänker även kring det som vi pratade om innan, när det gäller här att låta nya generationer få testa på musik och spela musik. Ja, men låt dem spela den musiken som de brinner för och den de kan.
Mm.
Jag är ju nu är jag gammal rockmusiker själv. Jag har ju dock sluppit den värsta delen av... Man hör hur Jerusalem var de äldre när de var pionjärer på området. Så var det ju väldigt accepterat när vi spelade som mest. Men fortfarande är det så här att ja, nej men, är du ett rockband, det är väl klart att ni ska spela i gudstjänsten. Om sångerna ni sjunger handlar om tro och Jesus, spela i gudstjänsten. Det kommer vara högljutt kanske, det kommer vara lite slamrigt. Men låt det vara det. Nästa gudstjänst så kanske det är en annan typ av musik.
Ja.
Och där hoppas jag för egen del att jag fortsätter ha samma öppna syn på detta även om 30-40 år. Men någonstans så är det att all musik som är skapad och skriven för att förhärliga Gud på något sätt eller sprida budskapet om Gud och Jesus är bra. Och den kan ha en plats i gudstjänsten. Sen kan den kanske inte ha en plats i gudstjänsten varje söndag.
Ja, just det.
Och det är samma sak när det kommer till språkval. Jag sjöng en gång när jag var, vad kan jag ha varit, 18-19, en gudstjänst i en församling i mitt närområde. Blev uppringd efteråt av en man. Vet fortfarande inte vem det var, jag vet inte vad han hette. Men han var väldigt upprörd. För att jag hade sjungit på engelska.
Mm.
Och tyckte att det hör inte hemma. Och det var exkluderande. Och jag skulle sluta med det. Och jag tycker inte du ska sjunga mer i gudstjänsten om du sjunger på engelska. Och så vidare och så vidare. Där och då. Mitt 18-åriga jag. Det kunde ha gjort att nej. Jag struntar i det. Jag sjunger inte mer i kyrkan. Jag är inte med på gudstjänster. Och jag kommer inte göra. Det hade lika väl kunnat såra mig.
Mm.
Till att inte göra detta mer. Det du gjorde där och då. Det är klart att jag blev ledsen. Det är klart att det tog. Det jag kan i efterhand titta på och säga att det var ett fruktansvärt dåligt sätt att bemöta en person som har sjungit i församlingen.
Ja.
Det tycker jag fortfarande. Men jag tar med mig det i form av att nej, jag tycker inte att det är fel att sjunga sånger på andra språk i gudstjänsten. Men vi kanske inte bara ska sjunga på engelska. Vi ska tänka på vilka som är där, som vilka språk de kan.
Ja.
Men det ska liksom inte vara ett kategoriskt upplägg. Det kanske sitter någon på gudstjänsten som inte kan svenska.
Mm.
Som är plötsligt, oj, den sång på engelska, det kan jag.
Ja.
Den här förstår jag. Och som helt plötsligt sjunger lovsång på engelska för att den besökte våran församling eller den här församlingen där och då. Och helt plötsligt så var det en lovsång som, ja men nu är jag med, för den här kan jag sjunga. Och då har ju det haft ett syfte.
Ja. Ju mer mångkulturellt och internationellt det blir, så är det ju så att engelskan har nått fram bredare.
Det brukade skoja som när jag var med i ungdomskör så var det sådär. Det brukade tas upp där att det var helt okej att sjunga på något afrikanskt språk. För det var lite häftigt. Men så fort du sjöngs på engelska då började det bli omdiskuterat.
Ja, men det ligger ju en del i det. Alltså. Ja, exotiskt.
Och då blir det lite så här, okej. Okay, men har vi sjungit på ett språk som 50% av de som sitter i publiken förstår jämfört med det som noll förstår?
Ja.
Ja, det är ju mer demokratiskt såklart.
Jo, så är det. Och det här kan man ju tänka också med, alltså man tänker då alla musikstilar, alla musiker, allting får inte plats varje söndag som du sa. Mm. Det är inte alla predikanter som får plats varje söndag heller. Och de är olika.
Och när det gäller språk så kan vi väl också ta det som, alltså om man ska titta på psalmerna, så är det klart att många av de psalmerna som står i våra psalmböcker, hur många av dagens ungdomar kan berätta vad alla orden som står i en psalmbokstext betyder?
Ja, även om de är på svenska.
Även om de är på svenska så är det ju ett språk som är ålderdomligt i många lägen med liksom liknelser, och det finns en symbolik i många lägen som kan också vara väldigt svårbegriplig.
Ja, visst.
Så att, och det är ju lika mycket en språkfråga som att det sjungs en ganska enkel text på engelska.
Ja, ja.
Det.
Nej, precis.
Så att man får inte glömma att det finns problem åt båda håll.
Nej, precis. Hur sammanfattar vi detta då, Josef? Vad är det du drömmer om?
Jag drömmer om en levande församling.
Mm.
Alltså någonstans så det här vi säger med att man har mycket fritidsaktiviteter och så vidare, och att kyrkan bara blir en söndagskostym man tar på sig, det är ju någonting som man hoppas att vi kan komma bort i. Att församlingsengagemanget och att vara kristen i vardagen är synonymt. Alltså att jag är med i en församling och det syns i mitt liv, det syns på mitt arbete, det syns i mitt vardagsliv. Och det tror jag i sin tur kan också leda till att man väcker intresset för bibelläsning, för bön, för de här bitarna. Någonstans är det ju en relation med Gud gör att du vill söka dig närmare.
Bra. Jag längtar lite efter den kyrkan också. Vi kan gå med i den i framtiden.
Ja, det bara två.
Tack, Josef.